av porten till Antarktis. Under stora delar av 30-talet var det dock bara Grytviken och Liv som fungerade som valfångarstationer. Stromnäs gjordes om till varv. Under andra världskriget gick Hitler hårt åt de flytande valkokerierna. Många sjönk. Efter kriget upplevde därför Sydgeorgien en renässans och Husvik, som stängdes 1931, togs åter i drift. Första gången klockorna i Grytvikens lilla träkyrka ljöd ut över Cumberland Bay var nyårsafton 1913. Larsen, som då fortfarande var manager över Grytviken, lät flytta kyrkan från strömmen i Norge och hit. Något år senare lämnade Larsen sin tjänst som en protest mot arbetarnas miserabla villkor. Kristen Loken, den första prästen, kunde konstatera att olyckligtvis så förde det kristna livet en tynande tillvaro bland valarbetarna på Sydgeorgien. Myndigheterna hade förbjudit försäljning av sprit, men energin som ägnades åt hembränning översteg till och med den som ägnades åt arbetet, om man får tro en samtida besökare. Enligt samma källa bedömdes en arbetares kapacitet efter kvaliteten på det hembrända. Uppfinningsrikedomen var stor. Man använde sig till och med av skokräm. Stora mängder av ett okänt märke där har importerats, trots att skor sällan eller aldrig putsades på ön. Sätter man också tilltro till ett yttrande från en valfångarkapten att valfångarfartygen hade betydligt mer än sin statistiska andel av galningar, förstår man kanske varför prästyrket inte blev så långlivat. Den sista var Sverre Eiken, som återvände till Norge i början av 30-talet. Han blev ihågkommen på Sydgeorgien som en tämligen god fotbollsspelare.
Det är ganska mycket vatten. Så här har rörbakeriet här inne och alla möjliga slags kopplingar och olika slags rör och annat här. Överallt så varje byggnad i sig har sin egen enhet. Så det är snickeriverkstäder och sjukhus, bageri, tvätteri, duschar självklart. Sauna, det kan man ju inte missa, så att säga. Men framförallt här inne kommer det delvis där de paketerade valkött. Där stod Husvik valfångst.
Men det var bara de sista åren som de paketerade valkött?
Ja, i början så var det bara ute efter oljan. Och framförallt i riktiga början så, för att döda de valarna, så tog de bara av det tjocka späcklagret. Och så lämnar de skeletten ute i viken här. Efter ett tag blev det sådant problem så att engelska staten som hade hand om Sydgeorgien eller Falklandsöarna förbjöd det. För det blev för stor hälsorisk. Så de var tvungna att ta hand om alla benen också. Så blev det benfabrik eller benmjöl de gjorde av det. Tittar man längre ner längs stranden så är det hundratals revben och underkäkarna från stora blåvalarna som har tagit in här.
Det fanns också smeder, snickare, elektriker, kockar, djurskötare. Ja, allt som behövdes för att detta udda samhälle skulle fungera. För att öka tillgången på färskt kött tog man 1911 hit 9 renar från Norge. Idag finns det 3000 djur på ön. Förutom renarna är det endast råttor och möss som konkurrerar med den antarktiska faunan, det vill säga sälar och fåglar.
De oftast lämnar de valfångstfartygen här nere för att bara frakta personalen hem under vintern. Så tog de ner dem sen, så kom ner i oktober. Det är stora byggnader här bakom med, där alla var logerade i. Det var 3-4 personer i varje hus. Men man ser att typiskt snickeriverkstaden eller rörmakeriet, så har rörmakaren själv fixat en egen bädd framför för sig själv. Så det oftast finns det krypa in lite här och där. Och det finns en gammal bio här som tyvärr har fallit sönder, men fortfarande finns den gamla projektorn kvar, en gammal arkprojektor som där fortfarande finns filmbitar från de gamla filmerna från 30-40-talet, norska filmer som jag inte tror har en större kvalitet. Men sen så om man hittar en halvpanna liksom akvavit som står i samma projektorrum, så liksom, det finns mycket liv kvar som är halv som de har lämnat efter sig, halvritna eller halvskrivna läkarjournaler, hittar röntgenbilder på människor som har brutit armar, och det är mycket sånt där, bilder som är uppsatta på väggen, tidningar från 40-talet, 50-talet eller... Vi ska se vad...
Fotbollsskor som ligger här.
Ja. Häromdagen hittade jag ett par damskor här uppe. Så vi undrar vem de har tillhört.
Men ja. Fotbollsplan fanns här?
Det är fotbollsplan som ligger bakom valfrånstationen. Alla valfrånstationer hade en fotbollsplan. Där, i och för sig, Husvik är den som var sämsta. Det är stort bara grustag nu. Mm. Det var mycket, tror jag, sådär fritidsaktiviteter. Speciellt under vintern. Alla hade, som hoppade här, hoppade med skidor. Det ser man, alla hoppbackar bakom valfrånstationerna. Sen så just här bredvid oss ligger en massa nummerlappar som är helt säkert de hade för när de var ute och åkte skidor. Det är väldigt spöklig stämning här, för man kommer tillbaka, man kommer in nära liv på många människor som har bott här. De vet ändå inte vilka de är. Och det finns flera kyrkogårdar i varje valfångarvik där man ofta ser att det är 3-4 personer som har dött samtidigt. Då har det med ett skepp som har gått ner eller gått sönder eller någonting sånt.
Trots klimatet, det hårda arbetet och isoleringen på ön kom många arbetare tillbaka säsong efter säsong. Flera var här mer än 40 år. 60-talet innebar den definitiva punkten för valindustrin på Sydgeorgien. Husvik, Strömnäs, Grytviken och Liv stängdes en efter en. De sista åren var det japanerna som drev anläggningarna. Ägare till de tomma fabrikerna är idag Christian Salvesen Limited. Dörrar som slår, vinden som spelar i rören, som lyfter de trasiga plåtarna för att sedan för ett ögonblick släppa greppet. Det är en spöklig känsla att gå omkring i dessa ruiner. Minnen från en svunnen epok då 1,5 miljon stora valar slaktades i de antarktiska vattnen.
Om resten av människans framfart i modern tid berättade Sven Börjesson. Och hans ciceron på Sydgeorgien var biologen Tom Arnbom. Och det var i vintras som herrarna besökte ön i Sydatlanten. Och därmed säger jag, slut för idag. Tack för idag från Historia att minnas.
Så ska vi till Kambodja. Det är ett land som under många år har sargats av ett inbördeskrig. Ett krig som i första hand har ägt rum mellan de röda khmererna och den vietnamstödda regeringen i Phnom Penh. De senaste åren så har allt fler försök gjorts för att nå fram till en lösning på den här utdragna konflikten som har sargat Kambodja och gjort det till ett av världens fattigaste länder. Hittills har alla försök stupat på de röda khmerernas krav att få en del av makten i ett framtida Kambodja. På måndag så inleds i Paris ett möte mellan de 5 permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd för att än en gång försöka få slut på konflikten. Men idag så verkar en lösning mer avlägsen än på mycket länge. Och de som förr var optimister talar nu om en osäker framtid för den indokinesiska staten. Så här lät det när Ekots Rolf Söderberg lämnade sin rapport om Kambodja för mer än 11 år sedan.
Vietnamesiska styrkor och kambodjanska rebelltrupper står nu i en halvcirkel omkring 50 kilometer från den kambodjanska huvudstaden Phnom Penh. Redan för 2 dagar sedan gav kambodjanerna, de få diplomater som finns i Phnom Penh, rådet att evakuera. Man tror i Peking att de redan har gjort det, men begivit sig till någon annan plats av landet. Källor som står den kambodjanska motståndsrörelsen nära menar att det är troligt att huvudstaden Phnom Penh kommer att vara helt övergiven om och när trupperna når fram dit. Kambodjanerna har...
Så här lät det för drygt 11 år sedan i rapporterna från Kambodja. Det var den 7 januari 1979. Vietnam hade dragit in med sina styrkor och var på väg mot huvudstaden Phnom Penh och drev sedan ut de röda khmererna. Idag pågår fortfarande kriget i Kambodja. Men sedan Vietnam i fjol drog tillbaka sina styrkor är det en konflikt mellan regeringen i Phnom Penh och motståndsrörelsen. En motståndsrörelse som består av tre olika fraktioner. De fruktade röda khmererna, prins Sihanouks grupp och en tredje under ledning av Son San. Sommaren 1989 väcktes faktiskt hoppet om ett slut på den utdragna konflikten. Då samlades de stridande parterna tillsammans med flera olika länder till en stor konferens i Paris för att försöka nå en politisk uppgörelse. Men konferensen slutade ett fiasko och sedan dess har striderna trappats upp vecka efter vecka. På måndag görs ett nytt försök när de fem permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd träffas i Paris. Men när nu Kina sätter sig ner vid samma förhandlingsbord som Sovjet, USA, Storbritannien och Frankrike så är det faktiskt få som tror att man ska nå fram till ett positivt resultat. James Burnett är journalist på den franska tidningen Libération och en framstående kännare av Indokina. Han säger till kanalen att läget i Kambodja idag är mer allvarligt än på länge.
Yes, it's totally unstable because it seems that Khmer Rouge went some important position on the ground, all the city in the west of the country.
Ja, läget just nu är mycket instabilt. Det ser ut som om de röda khmererna har nått viktiga framgångar den senaste tiden och tagit olika städer. Och alla städer i landets västra delar har skurits av från Phnom Penh, säger James Burnett. Och det är just nu mycket svårt för regeringen att ta sig till Battambang, Siem Reap, Sisofong och alla andra städer i de västra delarna. Även i öster är det bekymmersamt eftersom de röda khmererna börjat uppträda vid gränsen till Vietnam. Ett skäl till den nuvarande offensiven kan vara att gerillan satsar på att vinna så mycket terräng som möjligt för att stärka deras ställning vid fortsatta förhandlingar om en fred. Och just nu, när regnperioden har inletts, är det lättare för de röda khmererna att ta sig fram, säger James Burnett.
Rainy season is the best for the guerrilla in Indochina, and also it seems that the Khmer Rouge are the best now on the ground.
Regntiden är bäst för gerillan i Indokina. Det verkar dessutom som om de röda khmererna har den största militära styrkan. De två icke-kommunistiska motståndsrörelserna har idag svårt att få vapen medan de röda khmererna får allt de behöver från Kina. Ett av skälen till Phnom Penh-regimens försvagade ställning är även omvälvningen i Östeuropa och Sovjet.
Now the government of Phnom Penh must buy supplies because Moscow stop free aid to Phnom Penh.
Nu måste regeringen själv köpa sina förnödenheter och det beror på att Moskva har upphört med sitt direkta stöd till Phnom Penh. Det betyder att regimen måste gå ut och handla vapen och drivmedel på den öppna marknaden och det gör det hela komplicerat för dem. Försöken att nå fred i Kambodja har i stor utsträckning varit en affär för stormakterna i världen. För det här är ett krig som förs genom ombud där Kina stödjer de röda khmererna. Där Sovjet åtminstone tidigare ställde sig bakom Vietnam och regimen i Phnom Penh. Och där USA har hållit de båda icke-kommunistiska motståndsgrupperna under armarna med ett ständigt flöde av pengar. Men vad säger då de som är direkt inblandade i konflikten? Ja, det är just nu mycket svårt att överhuvudtaget få kontakt med någon inne i Phnom Penh. Och prins Sihanouk, han har dragit sig tillbaka till Pyongyang i Nordkorea. Men när jag når Sihanouks personliga talesman Exarai Watt i Bangkok konstaterar han att de segslitna fredsförhandlingarna har trappat upp konflikten.
Yes, I think the result of the pushing the for military solution because of the failure to negotiate a peaceful settlement, you know. Yeah. We have tried many times to reach an agreement with Mr. Hun Sen by trying
Jag tror att den senaste tidens offensiv för att nå en militär seger beror på misslyckandet när det gäller att förhandla fram en fredlig lösning. Vi har försökt många gånger, säger Exarayvat, att nå en uppgörelse med Hun Sen-regimen i Phnom Penh genom att föreslå en sorts principiell roll också för de röda khmererna. Men när de röda khmererna nekas en politisk roll så tar de till en militär lösning. Problemet för regimen i Phnom Penh är att de inte vet hur de ska bli av med de röda khmererna, för de kan inte bli bättre än vietnameserna, och Vietnam använder ju de senaste 10 åren för att strida mot just Pol Pot och hans röda khmerer. Och hur, säger Exarayvat, hur ska Hun Sen med sina 50 000 man klara av att slå de röda khmererna? Han är en drömmare. Och vi har sagt många gånger att vi inte kan göra oss av med de röda khmererna genom militära medel. Vi måste slå dem med politiska medel, genom en ekonomisk och social utveckling.
I think we have said many times that we should maybe get rid of the Khmer Rouge not by military means. We have to defeat them by political means or by develop economical, you know, social development, something like that means, you know.
FN:s säkerhetsråd säger att de röda khmererna på något vis bör ingå i en lösning, men alla utom Kina tycker att det är ett mycket obehagligt alternativ. Och man syftar då på det folkmord som de genomförde under sin tid vid makten, åren 1975-78. Samtidigt är det knappast troligt att regimen i Phnom Penh plötsligt skulle acceptera att släppa makten och dela den på 4 händer, alltså dela den med de 3 motståndsrörelserna. Det är ju med dessa man har slagits under mer än ett decennium, och det är ju kampen mot de röda khmererna som har gett regimen en sorts legitimitet. Ett alternativ som föreslagits av Australien är att låta FN träda in med ett övergripande råd som styr Kambodja under en övergångsperiod. FN skulle dessutom kontrollera att Vietnam har dragit sig tillbaka fullständigt och se till att stillestånd råder och att val kan hållas under en internationell övervakning. För att undersöka förutsättningarna har 3 olika grupper skickats till Kambodja. De ska för FNs räkning studera hur flyktingarna kan återföras från gränsen mellan Kambodja och Thailand. Och dessutom ska man undersöka hur administrationen kan byggas upp och hur det helt nedgångna transportnätet kan återställas. Hela det här gigantiska återuppbyggnadsarbetet skulle kunna komma igång så snart man har nått en fred. De här grupperna väntas lägga fram sina rapporter till säkerhetsrådet på måndag. FNs plan, säger Exarayvat, är ett i grunden ganska vettigt förslag. Men så har man det urgamla problemet med Vietnam och de vietnamesiska trupperna.
Vietnam claimed that they have withdrawn all the troops from Cambodia, but we do not believe that. We have proof that there are about 30,000 Vietnamese troops still fighting against us in Cambodia.
Vietnam hävdar att man har dragit tillbaka alla sina trupper från Kambodja, men det tror inte vi på, säger Exarayvat. Och han hävdar att det finns bevis för att det fortfarande är 30 000 vietnameser kvar i Kambodja. Och dessutom gäller det den här frågan om hur makten ska delas. De röda khmererna anser att makten måste delas lika, men regimen i Phnom Penh vägrar. De säger att motståndsrörelsen måste utesluta de röda khmererna och bara ge dem en väldigt liten roll. Men, säger Exarayvat, det är inte möjligt att utesluta de röda khmererna eftersom de är den starkaste parten i konflikten. Och man kan inte ignorera dem, för då utesluter man också Kina, och det går inte. Samtidigt som kriget pågår så har regimen i Phnom Penh drabbats av egna problem. I slutet av maj kom plötsligt uppgifter om påstådda planer på en statskupp, och flera av regeringens mer liberala medlemmar försvann ur bilden. Det är, hävdar flera internationella bedömare och också Exarayvat, fråga om en ren maktkamp i kommunistpartiet.
I think there's a power struggling now in Phnom Penh, I think, as you know. That's why it is it shows that they do not agree, you know, on the policy they are.
Ja, det pågår en maktkamp just nu. Och det är mellan 2 olika fraktioner, och det visar att de har olika uppfattningar om den politik som drivs idag. Det gäller frågan om striderna i landet och också om vilken form av vänskap man ska ha med Vietnam. Den här sprickan ökar knappast optimismen inför de fortsatta förhandlingarna, samtidigt som en lösning på konflikten i allt större utsträckning ser ut att finnas hos de röda khmererna och hos stormakterna. James Burnett på Libération har på senare tid blivit allt mer pessimistisk.
No, I must
pessimistic now, because now we can see the strategy of Khmer Rouge is to discuss to go the meeting international.
Ja, jag är en pessimist nu, för vi kan se att de röda khmerernas strategi är att gå på olika internationella möten för att diskutera en lösning, men utan att egentligen vara intresserad av en konkret politisk plan. Jag tror att de röda khmerernas mål är att ta makten och att tvinga sig in i Phnom Penh. Och redan inom någon månad kan det vara så att de röda khmererna utsätter huvudstaden för direkta attacker. Samma analys gör man i Washington och på andra platser, och det ser faktiskt ut som om freden i Kambodja nu är mycket svår att nå.
Washington and my other specialist and it seems that the peace in Cambodia are now impossible.
Sist här hörde vi James Burnett som arbetar för den franska dagstidningen Libération. Och det är alltså på måndag som frågan om Kambodja kommer upp i FNs säkerhetsråd. Vi ska lägga till att biståndsorganet SIDA nu begär att det svenska humanitära biståndet till Kambodja ska öka nästa år från 23 till 40 miljoner kronor. Reporter här var Erik Oswalds.
Andra oktober 1991. Från TV om ett arkeologiskt fynd.
Ett sensationellt arkeologiskt fynd har gjorts i Norrbotten. En 6000 år gammal grav, en så kallad stensättning. Den äldsta av den typen i Sverige.
Uppe på en moränkulle i Manjärv, nordväst om Älvsbyn, har arkeologerna hittat en 6000 år gammal stenåldersgrav som förmodligen är Norrlands äldsta stenåldersfynd och Sveriges äldsta stenåldersgrav med så kallad stensättning. I graven hittade man ett mycket skört skelett överstött med röd ockra, ett järnpulver som symboliserade blodet och livet.
Något som är märkligast med det här, det är ju inte egentligen själva rödockran och att det ligger en död person här, utan det är ju själva gravkonstruktionen här. Att vi har, vad vi har att göra med är ju en stensättning som är lagd ovanpå den här begravningen.
Vad är det märkliga med just en sån här stensättning då?
Jo, det märkliga, det är, vad man har trott tidigare så är ju det att de äldsta dateringarna för de här i Norrland har ju legat kring 2000 kanske före Kristus. Men nu kan vi kanske föra de här tillbaka ytterligare åtminstone 2000 år. Sen vad vi ser här är ju ljusa stråk med små benfragment som går här. Så avslutas det här borta. Likaså har vi ljusa stråk här med benfragment. Och vad det betyder, det är helt enkelt det att det är fråga om benen till de här döda. Vi har alltså halva kroppen ungefär här. Och i det här partiet så kommer vi fram till bäckenet, och så sen så ligger då bröstdelarna och huvudet ligger alltså under den här stenpackningen. Vad man i huvudsak levde på var ju jakt och fiske, och vi vet ju sen många osteologiska analyser just vid de här kustboplatserna att säl var ju ett väldigt viktigt djur, och det hav som fanns då nedanför här, det var ju betydligt saltare idag, och det där innebär ju att det fanns mer säl och det fanns betydligt mer fisk också.